Lotta Bromé på Mix Megapol.
Hallå där och varmt välkommen till oss denna lill-lördag. Det talas om värme i stora delar av landet, alltså låt oss hoppas att det inte handlar om ljuset innan mörkret, sol innan moln och varmt innan kylan kommer. Som det är nu vore ju faktiskt toppen, inte minst med tanke på trädgårdsodlingen eller balkonglådorna. Nu är tiden för frön att gro, potatisen ska sättas och gödseln spridas. En förespråkare för odling av såväl ätbart som vackert är ju Carl Fredrik från Österlen. I helgen så var det ju trädgårdsmässa och då var han på plats. Han är också här i Mix Megapol-studion idag tillsammans med oss och dig. Redo, Kalle?
Jajamän.
Janne?
Jajamän.
Då kör vi! Alltså jag har ju pratat en del om trädgård och odling senaste tiden här och nu har jag med mig ett riktigt proffs i studion. Varmt välkommen tillbaka till Mix Megapol, Carl Fredrik Gustafsson, känd som Carl Fredrik på Österlen.
Tusen tack, Charlotta.
Hur mår du?
Ja, men jag mår jättebra. Det är ju vårkänslor i luften, är det inte, eller hur?
Det är det faktiskt. Och vad är det som händer med dig när våren kommer?
Ja, men när ljuset kommer tillbaks, när solen börjar värma, när vårblommorna börjar spira, då känner man att man är som på nytt född. Alltså få ny energi, alltså vill skapa, vill bara njuta av livet.
Mm. Ja, och i helgen så var det trädgårdsmässa och då går du runt där och tittade och luktade och njöt.
Absolut, tillsammans med en massa härliga besökare.
Vad är det du tittar efter när du går runt?
Innan mässan öppnar eller när vi håller på och vattnar och fixar och grejer, då ser jag, men titta, den där nya pionsorten. Vilka kraftiga rötter. Oj, nej, men titta där, wow, och sådär. Vad har du för förhållande till trädgården?
Nej, men jag har ju ett lantställe på en liten ö där det är ganska svårt att odla faktiskt. Man måste ju bära dit väldigt mycket jord om man ska få det att funka. Men jag har faktiskt byggt ett litet växthus. Och förra året var det tänkt att jag skulle börja, men det blev bara försenat allting. Mm. Så i år så tänker jag, om jag börjar nu och sätta någonting i små krukor hemma, är det bra?
Det är jättebra att börja förodla.
Ja.
Och det som har en lång utvecklingstid, från frö till blomma och sen frukt eller bär, ja, de ska man ju börja med. Jag tänker kronärtskocka, paprika, chili, tomat också till exempel.
Kronärtskocka, är det lätt att odla?
Inte jättelätt,
nej,
men det är gott och det är vackert.
Så vad är det bästa att börja med om man är nybörjare?
Ja, men om man är nybörjare, men så här, vill du ha för att plocka in blommor för att få blomsterfägring och doft?
Mm.
Det vill man ju säkert, eller hur? Eller är det kanske att man vill skörda ört? En egen skörd av potatis, jordgubbar eller något annat härligt.
Allt på en gång.
Börja med det som är beprövat.
Ja.
Kanske dels det som grannarna har och som funkar i grannarnas trädgård. Jag menar inte att man ska titta på grannarna och göra precis som dem. Men just när det gäller odling, så du nämnde jord. Fungerar det i deras jord så har du förmodligen samma jord i din trädgård. Eller inte jord om du nu är så ute på ön där. Och vet du vad, man kan ju faktiskt odla i sand. Det finns ju jättemycket fina växter som fungerar i lite kargare klimat också. Så rätt växt på rätt plats.
Men paprika är väl hyfsat enkelt, va? Och squash,
ja,
vet jag att jag har odlat någon gång. Det gick
jätteenkelt.
Ja.
Man får ju så mycket skörd.
Ja, eller hur?
Man vet ju knappt vad man ska göra med all squash.
Och gott är det också.
Ja, verkligen.
Men är våren här nu? Eller är det så att det kommer komma lite snö igen? Jag är lite osäker.
Ja, det kan ju också vara. Framförallt lite högre upp i landet här. Jag bor ju nere i Skåne på Österlen. Mm. Och där får vi väl hoppas att snön är över för den här gången. Men man vet inte. Men då passar det jättebra till exempel med den här pansén. En årets pansé som jag har här.
Ja.
Fancy Peach Shades. Som är helt ljuvlig i tonen. Och den tål ju frost och snö. Planterar du ut en sån, vet du, på balkongen eller trädgården eller var som. Och det kommer snö. Då bara lägger den ner och vilar och så reser den sig upp sen.
Vilken styrka.
Eller hur?
Ja.
I den lilla vackra blomman.
Ja, verkligen. Och nu ska vi prata trender. Vilka är de stora trenderna i odling och trädgård i år skulle du säga?
Ja, men de stora trenderna inom odling och trädgård i år. Ja, men ännu mer ätbart. Fortsätt blanda det ätbara med det vackra. Och sen tycker jag nörderiet, samlandet, samla på dahlior, samla på pelargoner till exempel. Alltså det kanske är två blommor som väldigt många tycker om. Jag älskar dem. Vad har du för relation till pelargoner och dahlior till exempel?
Dahlior älskar jag, pelargoner lite svag. Lite svagt och ointresserad.
Ja, det är så, ja. Okej.
Ja, pelargonier är inte riktigt min grej. Men jag vet ju, det finns Lasse Anrell till exempel. Han samlar ju på pelargonier och begonier och allt sånt där.
Ja, det också, ja. Just det. Ja. Och doktor Westerlund, den pelargonen hälsoblomma, den ska man ju tydligen bli riktigt frisk av. Så det kanske är därför man ska ha pelargon om inte annat. Men samlandet, nörderiet, va? Och sen tänka en bra jord. Att vi ska kompostera och ta hand om vår jord och jordförbättra. Och det är naturliga, det är naturgödsel som gäller. Inget andra konst. konstigheter. Mm. Och det här med en rak gång som är helt ogräsfri och där man kanske har tagetes på en rad. Inget fel mot tagetes, jag kan älska tagetes också, men nej, det är inte där. Utan vi ser det vilda med mycket pollinatörer. Vi vill odla i samklang med naturen.
Det är nog så jag har med min trädgård, att jag försöker låta det växa fritt. Finns det liksom växter som du tycker passar bättre i blomlådor än i marken?
Absolut, för dels har vi då perenner, fleråriga växter, biennner, de tvååriga, och så ettåriga växter, annuellerna. Och då är det ju så att perenner odlar man ju oftast i marken, de kommer tillbaka år efter år. Men odla gärna perenner i kruka också. Det kan ju vara en perenn som är väldigt torktålig och som tål väldigt mycket sol och värme till exempel. Och då passar den ju jättebra till exempel på en väldigt vindutsatt och solig balkong. Medan om du har en skuggig balkong, ja då kanske en hosta till exempel, en funka som du ska ha, som är flerårig. Men det konkreta svaret blir väl då kanske att i lådan så skulle jag nog kanske ändå satsa på säsongsväxter. Panser på våren till exempel och pelargonen till exempel och kålen som klarar sig över både höst och vinter. Medan man i marken har lite mer möjligheter i alla fall. Men se inte begränsningarna, se möjligheterna, det är ändå det jag vill säga. Och våga blanda. Var inte så stereotyp att det här måste det vara, det måste vara just den här vårpansen bara, utan blanda kanske med hyacinter. Kanske är en julblomma för många, men det finns ju vårhyacinter som sprider doft och glädje.
Potatisen då, om man vill ha nypotatis till midsommarafton, ska den stoppas i nu då eller?
Ja, då ska du införskaffa sett potatis, eller så har du sparat potatis som utsäde från tidigare. Då ska du förgro den lite grann och låt den grodda lite. Det gör du inomhus. Jag brukar lägga mina i en äggkartong i fönstret till exempel. Och sen så planterar du dem kanske i hink eller pallkrage eller i jorden. Och har du en riktigt fin tidig sort till exempel, så får du då potatis som du kan skörda redan till midsommar.
Carl Fredrik, vad vill vi säga till människorna som lyssnar?
När våren är här, alla trädgårdsälskare där ute, fortsätt att hålla på med blommor och trädgård, för vi vet ju hur bra vi mår utav det. Släpp den värsta ångesten om du har en sådan när det gäller ogräs och liknande. Det blir ju ändå som det blir. Men följ tipsen och börja i tid, både med att odla och till exempel ens ogräs och gödsla. Och kom ihåg att inget vasalopp utan blåbärshoppa och ingen prunkande trädgård, oavsett om det är trädgård, balkong, utan näring. Så mer naturgödsel åt blommorna.
Då har vi koll.
Låt det spira och kärleken lika
så. Tack så mycket Carl Fredrik
Gustafsson. Tack.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
I takt med att våren tinar fram så kan vi vänta oss allt fler mopedbilar ute i trafiken igen. Välkommen hit ICA-bankens vardagsekonom Magnus Hjelmér.
Tack så mycket.
Ja, ska vi börja med att reda ut att EPA-traktorer är inte detsamma som mopedbilar?
Nej, det är samma körkort som man kör på. Men med mopedbilen så får du köra i 45 och med EPA eller A-traktorn då så får du köra i 30.
Och under ett decennium då så har antalet mopedbilar i Sverige ökat med 231% och i flera kommuner så har ökningen varit över 1000%. Mm. Vad är det som händer?
Ja, men det är explosion av de här. Och de där har ju blivit poppis, dels för att men många kan ta sig fram själv, man har insett liksom fördelarna, och sen har det inte varit lika krångligt som att konvertera en vanlig bil till en EPA eller A-traktor, utan de här kan man köpa klara att köra. Så det här har ju blivit ett sätt nu för ungdomar att ta sig fram till aktiviteter, till skolan, och ja, det har fullkomligt exploderat.
Så då undrar man, är det värt för föräldrar att investera i en mopedbil till barnen nu när våren smyger sig? Det kan ju vara skönt att slippa skjutsa barnen då, men är det värt sitt pris?
Ja, det är en jättebra fråga, Lotte. Det är ju faktiskt dyrt det här. Alla vuxna där ute som kör en, ska vi säga, normal stor bil vet att ja, men man kanske landar på en totalkostnad på kanske 5000, är ganska vanligt för en vanlig bil. En mopedbil, ja men då pratar vi ungefär samma pengar. Så det är klart att det här skulle ju slå på familjekassan rejält.
Du har ju räknat lite grann på det här, och för en ny helförsäkrad mopedbil då som körs med ett billån, då kan man förvänta sig en ungefärlig månadskostnad på 5 450 kronor. Mm. En begagnad variant med lägsta försäkringsnivå, det kostar då motsvarande 1900 kronor i månaden.
Just det. När man tänker mopedbil så tänker man så här, ja men jag köper en och jag kanske väljer att köpa en ny. Ja, det är ju bara en bråkdel, eller inte en bråkdel, men det är hälften i varje fall av de här 5 000 kronorna. Så det bör man ta i beräkning. Det krävs service, det krävs försäkring som du är inne på, givetvis drivmedel som kostar också. Så det är en hel del kostnader som man behöver summera ihop och inte stirra sig blind på bara lånet, bilånet.
Så hur ska man tänka som förälder och vilka kostnader måste man ha med i sin kalkyl innan man tar beslutet? Du har tre viktiga tips.
Det så tycker jag man ska börja med att verkligen utröna behovet för den här mopedbilen. Det kan ju vara så att barna har aktiviteter på andra sidan stan, man sitter och skjutsar fram och tillbaka, det är svårt kanske med kollektivtrafik, man bor ute på landet. Då kan det verkligen finnas ett behov av det här. Sen är det ju mer den här nöjesåkningen eller bekvämligheten som barna tycker, eller kompisarna har fått den här. Ja, men då bör man kanske ifrågasätta. Sen tycker jag också att man ska tänka på alternativet. Det är ju vanlig moped. Det kanske ändå är så att man kan åka vanlig moped på sommartid och sen skjutsa föräldrar på vintertid. Men gå till botten med det här behovet. Sen som jag var inne på, nummer två, räkna inte bara med inköpspriset utan du måste ta i beaktning de här andra kostnaderna och titta på totalsumman. Som sagt, bara bilen, hälften av kostnaden, resten är liksom service och försäkringar och andra delar. Sen tycker jag att man ska göra det här till ett gemensamt projekt med barnet. Det kanske också är så att vi ska ställa någon form av krav. Ja, men inte att de tar hela kostnaden, det blir ju kanske dyrt. Men man kanske behöver stå för en del av drivmedelskostnaderna för att också skapa en förståelse för att det här driver pengar.
Drivmedel driver pengar, ja.
Ja, exakt så.
Så det går till. Tack så mycket för tipsen, Magnus Hjelmér. Har du någonsin kört en sån där?
Nej.
Inte
nej.
Jag heller.
Alla med B-kort får faktiskt köra, så har man någon ungdom i närheten, ut och testa, vet jag.
Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol.
Jag pratade ju mopedbilar för en stund sedan med vardagsekonomen Magnus Hjelmér. Och han vet också senaste nytt om EPA-traktorer. EU har nyss nämligen presenterat förslag som handlar om just dessa A-traktorer.
Ja, det gör det. Dels har man ifrågasatt den här åldern då, att man ska få köra från 15 år. Och EU ville höja den, men här har Sverige då gått emot och nu verkar EU böja sig. Sen handlar det också om att man ska höja hastigheten. En EPA-traktor får köra i 30, en mopedbil i 45. Nu vill man att A-traktorn också ska köra i 45 km i timmen.
Ja du, kommer gå undan på vägarna.
Ja, det gör det. Håll i hatten.
Så är det.
Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol.
Hörrni, konserten igår med Alison Moje var helt suverän. Det var härligt att få färdas tillbaka i tiden, även om hon numera då gör flera av de gamla låtarna i en nutida skrudsynten. Den består dock. Och väl hemma då så satt en lapp på hissdörren. Ur funktion stod det. Och bor man nu 5 trappor upp så är det ganska skönt med en hisstur. Jag tar trapporna, sa sambon, medan jag klev in i hissen. Jag chansar. Det gjorde vi till slut båda. Och väl på vår våning sen då, så satt samma meddelande ur funktion på hissdörren. Vi tittade lite närmare på handstilen och insåg till slut att handstilen förmodligen tillhörde en 9-10-åring. April, april. Ibland kan jag tycka att jag jobbar långa dagar, men det är ju ingenting mot demokraten Cory Booker i USA:s senat. Sent i natt så slog han nytt rekord i att hålla tal. Strax efter 2 såg och hörde jag honom lyckas efter 25 timmar och 4 minuter i talarstolen. Och förutsättningarna för att hålla ett sånt här långt tal, det är att inte sitta ner eller att gå på toaletten. Sitt tal höll han för att visa att det finns ett motstånd mot allt som sker i USA just nu.
From all Americans, this is a moral moment. It's not left or right, it's right or wrong.
You know you have just broken the record. Do you know how proud America is of you?
Kramp i musklerna och utan matryck och toalett lyckades han ändå, och han tycker att det var värt det. Ikväll så väntar världen på USA:s frihetsdag, eller Liberation Day som president Trump kallar det. Nu ska det minsann sättas tullar på varor, allt ifrån 25-100%. Vi får väl se vad som händer. Liberation Day låter mer som Judgment Day om du frågar mig. Och när vi ändå är inne på film då? Idag har vi tyvärr nåtts av beskedet att skådespelaren Val Kilmer avlidit i lunginflammation, endast 65 år gammal. Vi minns honom från filmer som Top Gun, Kiss Kiss Bang Bang och Batman Forever.
You guys really are cowboys.
What's your problem, Kazansky?
You're everyone's problem. That's because every time you go up in the air you're unsafe.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
44 år på Aftonbladet och nu sitter hon mitt emot mig, Lena Melin, med en ny bok som heter Det nya landet. Välkommen till Mix Megapol.
Tack så mycket.
Ja, hur är det att vara på Görvälsgatan igen?
Det är mysigt. När jag gick här där tidningsbilarna körde mellan Svenska Dagbladets före detta hus och Dagens Nyheters före detta hus, så kände jag mig tillbaka flyttad till Journalisthögskolan faktiskt.
Ja, för den låg ju här tidigare.
Ja.
Var det alltid självklart för dig att gå Journalisthögskolan?
Inte alls. Jag hade absolut inga tankar åt det hållet. Jag hade aldrig träffat en journalist när jag började där och knappt när jag slutade heller.
Och hur kom det sig att du hamnade där då?
Det berodde på att jag jobbade som vikarie och vaktmästare på stadsbiblioteket. Och där fanns det en kille som gjorde samma sak. Och han hette Lars. Lars Kobbe. Och han var enligt... han skulle bli journalist. Han skulle börja på Journalisthögskolan hösten efter det här vikariatet. Och vi åt ofta lunch när vädret så tillät på stadsbibliotekets tak. Och då la han ut texten om världen, han hade koll på allt och rökte franska cigaretter och jag blev otroligt imponerad och förstod att det här kunde man, det kunde man bara inte missa helt enkelt.
Så när du var mindre då, eller yngre, vad drömde du om att bli då?
När jag var riktigt liten, då vet jag att jag drömde om att bli hårfrisörska, för då skickade jag in en teckning till ICA-Kuriren som de publicerade. Så det såg jag som en uppmuntran på den vägen.
Ja. Så politiken då, det blev självklart, det blev någonting som du blev intresserad av? Eller var det världskändelse? Var började det någonstans?
Nej, men det började ju där med Kobbe och sen fick det ju ytterligare eld så att säga, eller ammunition av den tiden. Det var ju den Watergate-affären och den undersökande liksom, journalistiken verkligen firade triumfer. Så att det var ju väldigt mycket som lockade och världen var ju också... Det hände ju mycket på den där tiden. Alltså det var ju många svängningar i politiken och en stor spännvidd mellan höger och vänster.
När är politik som mest intressant, tycker du?
Ja, på riktigt intressant är ju när det är ideologiska konflikter. Då är det ju väldigt intressant.
Du får rätta mig om jag har fel nu. Hur ofta har vi den typen av konflikter nu för tiden i svenska politiska livet?
Alltså sällan mellan partierna, eller allt för sällan mellan partierna. Ibland kan de uppstå inom partierna, men då är det ju ett ganska begränsat fält den här konflikten gäller. Men jag tror att det skulle vara mycket bättre både för medborgarna och för partierna att de hade en klarare ideologisk inriktning på sin verksamhet. För jag tror att folk törstar efter det. Nämligen lite på svaret på frågan, vart är vi på väg? Eller vart vill ni att vi ska vara på väg?
Ja, det är mest tjafs. Vem som har gjort vad och när och hur?
Ja, det är väldigt mycket sånt. Det blev ju ännu värre under de här två mandatperioderna när Socialdemokraterna regerade fast de egentligen inte hade stöd av en majoritet i riksdagen. Då blev ju nästan allting tjafs av det ena eller andra slaget.
I din bok då, Det nya landet, så beskriver du utvecklingen från det vi trodde att vi var till där vi är nu. Vad var det vi trodde vi var?
Vi trodde nog att vi var lite bättre än vi är, alltså duktigare. Vi trodde absolut att vi skulle klara oss själva. Och hänvisade ju då ofta till att vi måste hålla oss mitt emellan väst och öst, alltså mellan Ryssland och USA, eller Sovjetunionen och USA. Och vi hade nog en lite övertro på den sociala ingenjörskonsten, inte för att den kanske låg i träda just då, men därför att den byggde på ett konstigt förhållande, nämligen att ett parti var väldigt stort och vann val oavbrutet, så de kunde hålla på där och pula med sitt som de tyckte var bra.
Ja, för vad blev det?
Ja, det blev ju en ganska... Sverige är ju inget dåligt land, det kan man inte säga.
Men nej, och vi är ganska lyckliga, vi är fyra igen då på den här listan över världens lyckligaste folk.
Absolut, ja. Men klyftorna är ju större än de har varit på väldigt, väldigt länge. Många människor har ju uppriktigt sagt svårt att få liksom livet att gå ihop på ett rent ekonomiskt vis. Och de blir ju fler och fler. Det är jättemånga som är arbetslösa och det för 30 år sedan, alltså före den stora 90-talskrisen, så var de här arbetslöshetssiffrorna som vi har nu och som vi också fick precis efter den. Helt otänkbara. Det var ju ingen som alltså, skulle ha accepterat att det här pågår år ut och år in. Och det där är ju inte bara misshushållning med människors ambitioner. Det är ju också ganska dyrbart att hålla på det där viset. Ja, sen har vi också gått med i precis princip allting som finns att gå med i. Alltså EU och NATO i vår del av världen finns, är ju det som finns. Det enda som fattas är att vi byter till euro.
Ja, det var det jag skulle säga. Det är det enda som är kvar nu.
Ja.
Ja. Men ett land som Schweiz, de klarar sig rätt bra ändå då?
Ja, men de har ju en väldigt speciell, ett väldigt speciellt näringsliv. Kan man ju säga. Och det, och, så att,
där passar inte vi in ändå längre.
Jag måste erkänna att jag kan inte tillräckligt mycket om
Schweiz. Men de är väl i alla fall oberoende. Ja. De är inte med i NATO i alla fall.
Nej.
Nej. Vilka är de tre viktigaste faktorerna till att vi blev ett nytt land, skulle du säga?
De utlösande faktorerna var ju två. Det ena var ju att Sovjetunionen imploderade och att Sverige därmed kunde överge den här ganska falska alliansfriheten som vi hade haft under jättelång tid. Det andra var 90-talskrisen som egentligen tog sin början i mitten på 80-talet, men som ju var förskräcklig. Där staten lånade till i princip var tredje utgiftskrona. Vi har ju glömt det nu, men där var Sverige väldigt illa ute. Men genom gemensamma krafter så lyckades vi ta oss upp ur det där slukhålet. Och det var ju bra. Och sen är det ju också en internationell trend, i alla fall i västvärlden, med en slags högervind som har blåst rätt länge. Mm.
Du nämner inte invandring eller integration någonstans här?
Nej, jag tror inte. Jag tror inte att den har förändrat Sverige på det sättet.
Nej.
Däremot så kan ju vissa människor tycka att det är så.
Ja, som att det går åt väldigt mycket pengar där som vi skulle kunna använda till annat. De åsikterna finns ju också.
Absolut.
Och att vi har misslyckats med integrationen.
Ja, och får man ju ändå hålla med om. Den har inte gått någon vidare alls. För då skulle det inte se ut som det gör nu med till exempel brottsligheten. Eller den grova gängbrottsligheten. Annan brottslighet sjunker ju i princip. Inte all, men nästan.
Ja. Alltså under din karriär... Är det någon särskild politisk händelse som har gjort avtryck på dig?
Ja, den här 90-talskrisen, då var jag ganska färsk som politisk reporter. Jag hade inte jobbat så jättelänge med det. Men det var ju en otrolig upplevelse. Det var ju då vi bland annat hade 500% ränta i flera dagar och det inte gick att ta ut pengar i bankomaten. Det var ju skräckupplevelse. Därför att det var ju som att hela jorden höll på att rämna nästan. Och det här var en kris som också tog väldigt lång tid att reda upp. Det tog ju liksom drygt ett decennium. Och Sverige, det där ingår inte heller i vår självbild att vi har ekonomiska kriser, men vi har ju faktiskt det lite då och då. Den var en. Sen så den globala finanskrisen drabbade ju också Sverige ganska hårt. Jättemilt jämfört med många andra länder, men ändå rusade ju arbetslösheten i höjden igen då.
Och sen kan man väl inte...
Sen är det ju EU-inträdet, för det har ju definierat om Sverige. Det finns ju inte en grej som vi, eller väldigt få politiska beslut som inte så att säga berörs av vårt EU-medlemskap.
Mm. Och sen så har vi alla dessa mord då, på Olof Palme, Anna Lind.
Ja.
Och även i Visby. Ja. Och Wieselgren.
Ja, precis. Och jag stod ju också på hans dödslista, den där guben. Men betydligt längre ner kan man ju lyckligtvis säga.
Men ändå?
Ja. Det är ju väldigt symbolhand. Alltså symboliken vilar ju väldigt tungt över de här angreppen på de här ministrarna, framför alltså på Olof Palme och på Anna Lindh, och inte bara angrepp, att de mördades helt enkelt. Och men när det gäller Olof Palme så är det ju oerhört otillfredsställande att man fortfarande inte vet varför han mördades. Var det någon tok frans som sprang förbi? Eller var det något högre, fanns det något högre mål med den här handlingen? Och det är ju otroligt irriterande. När det gäller Anna Lindh så vet vi ju att, så att säga, idén med det hela var något grumlig.
Ja.
Alltså det, psykvården fungerar ju inte som den ska. Och det, var, det här var ju, blev ju ett oerhört olyckligt resultat av det. Och han hade ju ändå, men han var ju ytterligare en av dessa gärningsmän som så att säga ligger och ruvar i ett hål år ut och år in.
Liknande skolskjutningar som precis. Var historisk.
Ja, och sen så plötsligt så hoppar de upp i det där kaninhålet som de har varit i och gör förfärliga saker. Jag vet inte hur man ska, det krävs en större hjärna än min och tänka ut vad man ska göra åt det.
Jag vet att jag satt bakom dig på tåget en gång.
Aha.
Och så såg jag att du satt med din dator och så tjuvtittade jag lite på vad du gjorde. Och jag tror, för jag tittade inte så länge för jag kände att jag kan titta här och stirra. Jag tror att du svarade på mail från läsare.
Ja, men det gjorde jag säkert. Det tar en jäkla tid.
Och då tänkte jag att jaha, orkar hon göra det verkligen? Och hur mycket skit får man om man vågar sticka ut och ha åsikter? Jag menar, du hamnade på hans lista där av grumliga anledningar. Men du måste ju också ha fått ta emot ganska många mejl genom åren.
Absolut. Och länge så svarar jag på alla mejl. Tills jag märkte att jag kan inte sitta här till 1:30 på natten och svara på mejl. Det går ju inte. Så då började jag svara på dem där jag tyckte det fanns något skäl att svara. De behövde inte alls vara positiva, de kunde vara negativa också, men det var någon slags, man kunde föra någon typ av resonemang.
Ja.
Och det har jag fortsatt med.
Mm. Ja. Men har du fått ta emot mycket skit och hot för
absolut,
att du har stuckit
absolut,
ut?
Absolut.
Ja.
Men man kan ju inte hålla på och gräva ner sig där. Alltså jag bara tänker dumskalle, tänker jag.
Tror du har fått extra mycket för att du är kvinna?
Det tror jag.
Det är roligt med det där, för att när man inte har några argument för att angripa en person, och är man då kvinna själv, så kommer det argumentet ofta. Det används som ett slag.
Ja, för jag ser ju också det när det gäller liksom angrepp på politiker. Det är en helt annan typ av angrepp på kvinnliga toppolitiker än det på manliga.
Varje kapitel i boken bär en statsministers namn, och du har hunnit med 8 stycken. Vad har du för relation till dem? Eller vad får du för relation till dem under de här åren?
Alltså när man är där som jag var liksom i politikens mitt, får man nästan säga, så får man ju ett väldigt nära förhållande till de här människorna. Därför att du träffar dem flera gånger i veckan. Jag brukade ju säga till min mamma att jag träffar dig, och jag träffar Göran Persson oftare än jag träffar dig. Och man smågnabbas lite, och det är liksom inte alltid inte på djupaste allvar, och man börjar lära sig folks egenheter, vem som alltid kommer för sent och sådana där saker. Och sen beror det ju också på, jag menar, vissa människor har man ju lättare att komma nära, och där får man ju ofta väldigt mycket överskottsinformation vid den här typen av lite småsnack som man kan ägna sig åt.
Mm.
Och det har man väldigt stor nytta av.
Är det någon av dem som har gjort särskilt avtryck på dig?
Alltså de som jag kanske, som jag har haft mest att göra med på det här sättet, det är väl det är Carl Bildt, Göran Persson och Fredrik Reinfeldt, som ju kan förefalla ganska stiff. Men han kan också vara väldigt gullig och hjälpsam. Ja. Så om man tycker att man har spårat in liksom fel och missuppfattat någonting, så kan han ändå försöka säga att och jag har inte riktigt samma uppfattning som det här som du.
Mm. Ja. Ja. Hur tycker du att de som suttit på statsministerposten förändrats genom åren? Vilken av dem börjar vi med? Du har 8 stycken. Vem är först av dem där?
Det är Olof Palme.
Ja, det är han först.
Men det var ju egentligen ganska kort tid för min del i alla fall. För att han mördades ju ganska strax efter jag började som politisk reporter på heltid. Och däremot hade jag rätt mycket med honom att göra när han var oppositionsledare. För då var det sena presskonferenser fick jag ofta täcka. Mm.
Hur har de förändrats, de som har suttit på statsministerposten? Kan man se det, en förändring från då till idag?
Ingvar Carlsson som efterträdde Olof Palme, han var ju mot, han ville ju aldrig bli statsminister, utan det var ju pliktkänsla som han axlade det här dubbla kommandot som partiledare och statsminister. Och det, den här plikttrogenheten som jag tror genomsyrade hela hans attityd till uppdraget, den märktes ju verkligen. För att, och jag tror att det är det som förklarar att han ganska många tillfällen faktiskt gick emot partilinjen. Mm. Och såg till att Socialdemokraterna förde en annan politik än vad partiet hade gett uttryck för tidigare. Som till exempel gå med i EU eller bygga Öresundsbron eller genomföra en jättestor skattereform som ju på, när det gäller inkomstskatter, gynnade såklart de som tjänar mest.
Men kan man säga liksom att man kan läsa av svenska folket i statsministerkandidaterna? Eller är det snarare statsministerna som formar folket?
Det var en filosofisk fråga.
Ja.
Alltså, på sätt och vis kanske det är så att de formas av sin tid i alla fall. Och det, om man tar Göran Persson, så hade, även om han tillträdde med uppgiften att sanera svensk ekonomi efter 90-talskrisen, så var de, hans 10 år som statsminister, ändå en väldigt lycklig tid för världen. Det mesta gick åt rätt håll. Sovjetunionen hade ramlat ihop. Massor med nya länder antingen återföddes eller föddes. Och världssvälten minskade. Det var en bra tid. Och det präglade nog kanske också honom. För han hade ju ganska... Så här,
fryntlig.
Ja,
framtoning.
Ja, precis. Fryntlig framtoning. Lättsam inställning till uppdraget. Han var inte den som såg tyngd ut när det framträdde direkt.
Mm. Nej. Och hur har vi det idag då? Idag verkar det jobbigt att vara politiker.
Ja, idag är det nog jättejobbigt. Alltså det avundas inte Ulf Kristersson, utan det är ju dels den här världsläget som är, man är ju än så länge faktiskt ganska höllt i någon slags töcken. Vart kommer det ta vägen? Var smäller det först? Var ska vi lägga våra pengar? Alltså det är ju, oavsett vad man bestämmer så kommer någonting vara fel. Den saken kan man nog utgå ifrån. Och dessutom så har vi inhemska problem också. På nytt en skyhög arbetslöshet och en ganska skruttig tillväxt.
Ja. Vem tycker du ska lösa det nya landet?
Alltså jag har egentligen tänkt så här, samhällsengagerade människor som inte, som jag, kastar sig över alla direktsändningar från alla presskonferenser, utan som har lagom, som är intresserade men kanske inte ägnar så mycket tid åt det som jag gör.
Det låter ju spännande. Ja. Stort tack, Lena Melin. Nya boken heter alltså Det nya landet. Tack för att du kom till Mix Megapol.
Tack själv.
Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol.
Lena Melin var ju här för en timme sedan ungefär och berättade om sin nya bok. Vad ni inte hörde då, under en låt, så var jag tvungen att bekänna en sak för henne faktiskt. Nu ska ni få ta del av min bekännelse. Jag vet att jag satt bakom dig på tåget en gång.
Aha.
Och så såg jag att du satt med din dator. Och så tjuvtittade jag lite på vad du gjorde. Och jag tror, för jag tittade inte så länge för jag kände att jag kan titta här och stirra. Jag tror att du svarade på mail från läsare.
Ja, men det gjorde jag säkert. Det tar en jäkla tid.
Och då tänkte jag att, jaha, orkar hon göra det verkligen? Och hur mycket skit får man om man vågar sticka ut och ha åsikter? Du måste ju också ha fått ta emot ganska många mail genom åren.
Absolut. Och länge så svarar jag på alla mejl. Tills jag märkte att jag kan inte sitta här till 1:30 på natten och svara på mejl. Det går ju inte. Så då började jag svara på dem där jag tyckte det fanns någon skäl att svara. Mm. De behövde inte alls vara positiva. De kunde vara negativa också. Men det var någon slags... Man kunde föra någon typ av resonemang. Och det har jag fortsatt med.
Men har du fått ta emot mycket skit och hot?
Absolut.
För att du har stuckit
absolut.
Ut?
Absolut. Men man kan ju inte hålla på och gräva ner sig där. Alltså jag bara tänker, dumskalle tänker jag.
Tror du har fått extra mycket för att du är kvinna?
Det tror jag. För jag ser ju också det när det gäller liksom angrepp på politiker. Det är ju en helt annan typ av angrepp på kvinnliga toppolitiker än det på manliga.
Tack för idag, säger jag tillsammans med Janne, Jeanette och Kalle, producent för sändningen Jocke Bäckström. Och imorgon är jag tillbaka, då heter dagens gäst Hanna Färm. Ha nu en härlig kväll, så hörs vi efter 16 imorgon eftermiddag.